Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till vår podd Psykiatrikerna med mig Simon Kjaga och min kollega Anders Hansen. Och idag träffar vi Dilip Gäste. Och han är den som ligger bakom det som kallas för positiv psykiatri. Alltså, vad är det som gör att vi håller oss friska? Men han är också känd därför att han har tittat på vad framgångsrikt åldrande är. Men vi vill idag också uppmärksamma Psykiatrifonden som arbetar med att öka kunskap om psykiatri och samla in medel för psykiatrisk forskning i Sverige. De sista åren så har ju liksom intresset för psykiatri, psykologi och hjärna verkligen exploderat.
Och det är otroligt kul, och det är faktiskt en trend som man inte bara kunnat se i Sverige utan även i många länder. Och det frågade vi faktiskt Erik Kandell, Nobelpristagaren, om när vi var i New York, och han höll helt med om det, att de senaste 2-3 åren har intresset för hjärnan verkligen blivit enormt bland allmänheten.
Och det är ju lite som du sa just till Erik Kandell där, att det verkar som att vetenskapen eller neurovetenskapen kanske kan besvara några av de mest fundamentala frågorna som vi människor faktiskt ställer oss.
Det har visats gång på gång att andlighet, det finns en korrelation mellan andlighet och livskvalitet. Så människor behöver tro på någonting. Det måste finnas någonting mer än det som är konkret runt om oss i vardagen som vi ser. Och det är naturligtvis så att religion historiskt har tappat in på det här behovet. Men nu blir vi allt mer sekulariserade och allt mindre religiösa. Och då kanske det är så att man vänder sig till vetenskapen, vilket naturligtvis vore fantastiskt. Och en gren som blir extra intressant då är ju naturligtvis neurovetenskap och psykiatri, som kan berätta någonting om våran hjärna, men också kosmologi faktiskt, som, där man ser ett ökat intresse, som berättar något om hela universum.
Så forskningen generellt har ju gått framåt något enormt de sista åren här när det gäller sådana ämnen som kanske berör väldigt grundläggande frågor om vår mänsklighet.
Vilket otroligt roligt, ska jag tillägga. Det är en helt fantastisk utveckling.
Verkligen, det är superhäftigt. Men det finns ju naturligtvis en hel del kvar att beforska och en hel del förhoppningsvis nya behandlingar som kan komma att utvecklas. Så därför är det ju bra att Psykiatrifonden fortsatt verka för att samla in medel för det. Så gå gärna in på psykiatrifonden.se och läs mer och hjälp till.
Om vi då skulle gå till dagens gäst, Dilip Gäste, så har han då, som Simon sa, pratat om framgångsrikt åldrande. Men vad är framgångsrikt åldrande, Simon?
Ja, det är en bra fråga. Och kanske ännu mer, hur uppnår vi framgångsrikt åldrande? Vi började ändå med att fråga Dilip Gäste, hur kom det sig att han blev så vis och varför blev han så intresserad av just visdom och framgångsrikt åldrande?
Thank you. It's flattering to be called wise, actually.
What's the recipe?
Whether I'm wise. No, but I think I grew up in India, and I love to read, and I read Freud's, actually, Interpretation of Dreams and Everyday Errors of Life, the people, books for lay people. And I was just so fascinated by what I thought, I mean, how he did that. So understanding mind. I mean, it seemed to me like Agatha Christie mysteries. He would start with a dream, and then he would take the different clues to interpret it, and he would find exactly the culprit in his own way. Whether he was right or wrong doesn't matter, in the sense whether his interpretations were. But this whole concept, and Freud, of course, was a neuropsychiatrist and is best on neurophysiology, etc. But I didn't go into medicine in order to be a physician. I went into medicine to be a psychiatrist. Because I think that's really the most fascinating part of the human life. How does the mind work? And I mean, everything is biology, but that doesn't say anything in the sense environment affects biology and biology affects environment. So I've always been interested in sort of understanding the mind. And so by understanding mental illnesses, you understand the sort of the sickest people in terms of the mental functioning. But increasingly, I am more to trying to understand the so-called normal mind. And also being a geriatrician, actually what a geriatric psychiatrist, I was always impressed that people's notion about aging are so gloomy. And I always wondered, how come then people lived not only long, but also coming from Indian culture where older people are respected, they're supposed to be wiser. That's not always the case. Some old people are not wise. But there are many who are.
Oscar Wilde är ju känd för att ha sagt att to get back my youth I would do anything in the world except take up exercise, get up early or be respectable.
Mm, och det är kanske därför han har aldrig lyckats med det heller. För det här är ju min käpphäst, men är det någonting som har visat sig vara ungdomens källa så är det ju faktiskt att röra på sig. Så där, det missade Oscar Wilde.
Nej, och det är ju det som är intressant, att man har tidigare tittat väldigt mycket på vad är liksom patologiskt eller sjukligt åldrande. Vad skiljer sig det från, om man säger, normalt åldrande? Och det är först på sistone, mycket med hjälp av Dilip Gäste, som man har tittat på vad är det som skiljer så kallat framgångsrikt åldrande mot normalt åldrande.
So, what is aging? There is actually no good definition of aging. There is also no single biomarker of aging. There are multiple markers that we need to use. And, you know, we all know the chronological age because it is convenient and reliable, but it's not meaningful. What we need is biological age, and right now we don't know how to measure it. Mm-hmm. Nonetheless, when you talk about aging, usually people talk about physical aging. Why people are afraid of aging? Because with aging, we'll develop diseases, disabilities, and so on. Physical aging is only one part of aging. There is also cognitive aging, which we all know, the aging of the brain. But the third very important part, that the least well-studied, what I call psychosocial aging, that includes things like well-being, happiness, satisfaction, social functioning, that is not included either in physical aging or in cognitive aging. Right? So, that is important, and these three do not go hand in hand. A person in a wheelchair can be a very happy person functioning at a very high level. For example, Franklin Roosevelt, FDR, he was in a wheelchair from age 30 onward. He had Guillain-Barré syndrome, and after that, he had that. He was one of the most successful presidents in the history, right? On the other hand, you may see a 30-year-old person who is perfectly healthy physically, but is very depressed and suicidal, abuses substances, etc., which is successful aging. All right? So, successful aging is not primarily physical aging.
Framgångsrikt åldrande är alltså inte fysiskt åldrande, menar Dilip Gäste.
Annars så har ju faktiskt den forskningen som har bedrivits inom området haft en ganska snäv definition på framgångsrikt åldrandet med tre olika aspekter. Den första är just frånvaron av sjukdom. Den andra är att man är engagerad fullödigt i livet. Och det sista att man har en hög kognitiv och fysisk funktion, det vill säga att man kan tänka och röra på sig adekvat. Problemet är ju då att det är bara drygt 10% av pensionärer i USA som faktiskt uppfyller just de här tre kriterierna samtidigt.
Actually, our definition is actually broader than, so usually people talk about row and con criteria of successful aging. In 1987, they published a paper in Science. And so their criteria were absence of physical disease or disability, absence of cognitive impairment, and good psychosocial social functioning. My problem with the definition is that very few people will meet that criterion, absence of physical illness or disability. That's just not possible when people are, most people would have arthritis, some hypertension, something or other will go wrong. Does that mean they're unsuccessful agers? No. Just because FDR was, you know, wheelchair, does it mean he's unsuccessful ager? No. So, the main definition should be well-being and their everyday functioning. So, even an 80-year-old person who is disabled, can't walk, can be still aging successfully. I mean, example is, I think his name, the astrophysicist in Britain.
Stephen Hawking.
Yeah, Stephen Hawking. You know, I mean, physically, you couldn't be more disabled than him. And yet, he is such a major thinker, writes, talks. If that is unsuccessful aging, I don't know what is successful aging, right?
That's a very good point.
So,
Go ahead. One good way to study it is to look at the places on the planet where people get old and where they don't suffer from dementia. I'm thinking about the so-called blue zones, where a lot of people tend to become 90 or even 100 and don't suffer from dementia. So what do those places have in common?
So, I mean, in general, so we are doing a study of people from 21 to 100 plus. This is a community-based sample, and these are people selected using random digit dialing. And we have about 2,500 people. What we find is that the physical health declines from 40 onwards, cognitive around 55, 60 onwards. Mental health goes exactly in the opposite direction. As people get older, they get happier, more contented, more satisfied. And we have that paper coming out actually soon in Journal of Clinical Psychiatry. So this notion that with aging, people become more depressed and more anxious and more impaired is wrong, actually. People become happier, and part of that is wisdom. So whether wisdom increases with aging, not everybody becomes wiser with age. I wish it happened, but it doesn't. But people who keep themselves active, they become wiser in sense. All of these traits, I mean, people become more emotionally regulated. People become more pro-social. They know themselves better. And so if you look at the criteria, most of the things improve in many people, not every person who is older. And I think there is an evolutionary basis to that. That if you look at human aging, it makes no sense from Darwinian perspective. If you live, say, to 90, and there is menopause or andropause at, say, 45, we spend an entire half of lifespan being infertile and being physically disabled. That makes no sense. Why should we live? Unless something we're improving. And so that is wisdom for physical health, but also the, you know, about the grandma hypothesis of wisdom, you know, work done in dolphins and whales and humans, that when grandparents are involved in raising grandchildren, the grandchildren live longer, they are happier and more fertile than the previous generation. So the idea is that with age, you lose your fertility, but you contribute to longevity and fertility of the younger generation. So there is a purpose behind that.
Ja, Philip Justice har studerat 2500 slumpvis utvalda människor och konstaterar alltså att vi blir kroppsligt mer skröpliga när vi blir äldre, och det börjar redan från 40-årsåldern. Tankemässiga funktioner, de börjar försämras från 55-60 framåt. Men vi mår bättre och vi blir inte mer deprimerade när vi blir äldre. Vilket ju kanske går stick i stäv mot den bild man har. Man blir lycklig när man blir äldre, menar.
Så det är en ganska ljus bild när den målar upp. Att för väldigt många så innebär åldrande någonting faktiskt positivt. I alla fall utifrån att man verkar må bättre och trivas med sig själv. Men samtidigt så finns det ju ändå skillnader. Och frånsett det faktum att en del av det här ju är genetiskt betingat, det vill säga ärftligt, så har Jest identifierat åtminstone fem olika aspekter som vi kan påverka och öka chanserna för att få ett framgångsrikt åldrande. Och det är, som du varit inne på tidigare, Anders, fysisk aktivitet, det är diet, det är kognitiv stimulering, det vill säga att man pluggar och gör saker som är stimulerande. Det är social interaktion, att man umgås, men också att man utvecklar väldigt grundläggande positiva psykologiska egenskaper som skyddar och minskar risken för till exempel depression.
En möjlighet att titta på det här är ju faktiskt att se på människor som lever på i olika områden i världen, om det finns några platser där man blir både gammal och där man inte heller blir dement och så tankemässigt påverkad. Och då har man hittat något som man kallar för blå zoner, och det är områden där många blir 90 upp mot 100 år och dessutom inte blir dementa. Det finns en blå zon i Costa Rica, det finns en på Okinawa, Japan. Det finns en på Sardinien, och det finns faktiskt en blå zon också i Småland.
Kan man utifrån de här olika blå zonerna försöka skilja mellan de här fem olika aspekterna? Finns de med allihopa i de här blå zonerna?
Ja, det man har gjort då är att titta på finns det några gemensamma drag mellan de här områdena? Och då har man kommit fram till några saker. För det första är de här områdena små platser relativt, små byar eller avgränsade öar. Det här är inga storstäder, inte någon av dem. Och sen lever människor över generationsgränserna tillsammans. i hög utsträckning. Så det, och det är få som lever ensamma.
Så små samhällen, det är någonting liksom positivt, i alla fall utifrån de studier man har gjort på blå zoner. Kan det här ha någonting att hänga ihop med att vi faktiskt har sett en ökad förekomst av till exempel schizofreni, allvarlig psykiatrisk problematik i större städer?
Ja, det är inte otänkbart att det finns, kan vara kopplat till att det är en ökad stress och att det på något sätt skulle kunna, människor i riskzonen skulle kunna utläsa schizofreni i, som lever under ökad stress som man gör i stora städer. Men för att återvända till de blå zonerna, så det man också har sett är att människor äter inte vansinnigt mycket. Det är en hyfsad kalorirestriktion, utan att det för något skull handlar om svält då. Och dessutom så rör man ganska mycket på sig. Men det är inga träningsinsatser, utan det är mer vardagsmotion. Och frågan är, vilken av de här faktorerna är det som är viktigast? Det vet man inte. Men jag som har följt det här med fysisk aktivitet nära, jag tyckte en intressant undersökning som gjordes i USA där man följde över 20 000 kvinnor mellan 70 och 81 års ålder i 2 decennier. Och då såg man ett väldigt tydligt samband att de som var regelbundet fysiskt aktiva, de behöll minnet bättre. Och de var också, även koncentration och uppmärksamhet var bättre i den gruppen. Och då var så pass mycket bättre att det motsvarade 3 års åldrande. Och de kraven då på fysisk aktivitet för att uppnå det, det var 20 minuters promenad om dagen. Så det är liksom inget oöverstigligt. Men det är ändå ett mönster man såg på över 20 000 personer. Så det är en stor studie och det gör att de slutsatserna är ändå ganska säkra, tycker jag.
Och det som är intressant är ju, vad jag förstår, när det gäller just fysisk aktivitet, så spelar det egentligen inte så himla stor roll när man initierar den fysiska aktiviteten. Det är klart att det är bra om man kan göra det tidigt i livet, men det är liksom inte för sent att göra det senare. Nej, i livet, utan den gynnsamma effekten kommer även om man börjar senare i livet. Det finns ju en annan studie som jag inte minns författarna, men de hade randomiserat till att sitta framför dator, att liksom inte bara sitta framför datorn, vara aktiv framför datorn bland äldre personer, respektive att ha fysisk aktivitet eller att göra både och dessutom en kontrollgrupp som inte gjorde någonting av det här. Och de resultaten var ju gränssignifikanta för fysisk aktivitet respektive att vara aktiv i datorn. Men när man la ihop de här två aspekterna, någon slags kognitiv stimulering genom att sitta och vara aktiv i datorn samtidigt som man då hade någon slags fysisk aktivitet, då fick man en väldigt tydlig signifikant effekt på vår kognitiva förmåga.
Mm, precis. Så fysisk aktivitet är naturligtvis inte det enda som är viktigt för tankemässiga förmågor, men det är mer viktigt än vad de allra flesta tror. Så tycker jag man kan sammanfatta det. Och precis som du säger, Simon, det är verkligen aldrig för sent att börja utifrån ett kognitivt perspektiv med att röra på sig. Människor i 80, kanske med 90-årsåldern har nytta av att börja vara fysiskt aktiva.
En annan ganska intressant studie har jag tittat på det här med social interaktion och bara följt över flera års tid. Inte randomiserat person utan mer observationellt följt personer som har haft aktivitet i många olika nätverk eller väldigt få olika sociala nätverk. Och man ser väldigt, väldigt tydligt att för varje extra socialt nätverk som man upprätthåller, liksom en ny roll i en social situation, så bibehåller man den kognitiva, alltså den tankemässiga funktionen bättre över tid.
Så föreningsliv och sånt, det är tummen upp för det?
Det verkar vara så att inte bara mer utan också olika roller är helt avgörande. Men Jester berör ju också den här aspekten med det evolutionära perspektivet, att liksom åldrande, ett framgångsrikt åldrande skulle vara fördelaktigt ur ett evolutionärt perspektiv för barn och barnbarn. Och man undrar ju lite, finns det någonting i hjärnan som liksom kan förklara just det här framgångsrika åldrandet?
And so we all know, I mean, you talk to rustic age, so you know about neuroplasticity of aging. But there's another component to that which is often not mentioned. The amygdala becomes less responsive to negative stimuli in older age. So in a younger person, you know, fMRI, you show the picture of a smiling baby versus some bad car accident, somebody's hurt. In a younger person, both will activate amygdala. In an older person, the smiling baby will produce much more activation than the gruesome car accident. So there's a positivity phenomenon.
Why could that be from an evolutionary perspective?
Because as we become older, the stresses are going to increase inevitably. The physical health will decline. You know, I mean, from vision and hearing to some cognitive dysfunction to arthritis and so on. I mean, even normally, this will happen. We slow down, working memory goes down. So we are going to have difficulty navigating the world. And so we need to have something that will help with that. And so one of the things, if we got overwhelmed with stresses like we did at 20, we'll be in trouble. You know, when you are 20 and you put some picture on a Facebook and you don't get 50 likes in 1 minute, you know, your life is crushed. You know, or you have somebody, boyfriend, girlfriend, who says no to you and they're, gosh. And if you continue doing that, you won't be able to survive. But at 60 or 65, somebody says no to you and you say, who cares? I mean, that person doesn't know what he or she is talking about.
And there's actually an evolutionary and biological aspect of
that. There's a biological aspect. So that is because the amygdala becomes less responsive to the negative stimuli. And we need that. So, you know, we talk about homeostasis. I call this sociostasis. That for social adaptation, we need to have that. Otherwise, we won't have social life. I mean, as it is, socialization goes down in older age. You know, loneliness is a big problem, because it's hard to move outside, you know, and so on. So at least one element is taken away by being more positive to that. So I do think that there is some purpose for wisdom and why older people are better at some things. They're not better at everything. Younger people are better at outside-the-box thinking. So that's why you see in math or IT, I mean, if you look at the Nobel Prizes, you know, they get in old age, but for the work that they did when they were younger. But that's not true for professions that require experience.
Exactly.
So if you talk about clinicians, actually even researchers in general, actually Eric Kandel, I use his quote as a slide, he said that I do science better now than I did when I was in my 20s and 30s. Because now I know what problems are important, what are not.
Det är häftigt att höra Dilip Gäste prata om hur hjärnans struktur verkar förändras över tid och hur det faktiskt påverkar hur vi agerar i sociala situationer. Han pratar väldigt mycket om amygdala.
Precis, med någon slags motor får man säga i stresssystemet som markerar faror och som har spelat en väldigt viktig roll i mänsklig utveckling. Det är amygdala som signalerar att lejonet på savannen eller bussen som kommer köra en rakt mot den är en fara och att vi måste göra någonting och agera.
Och intressant är ju att den här senaste ganska kraftiga expansionen för mindfulness-inspirerad psykoterapi har ju visat just att det kanske har effekt på amygdalas reaktivitet. Så frånsett då att bara bli äldre så kanske vi kan påverka amygdalas aktivitet genom, ska vi säga, praktisk intervention eller psykoterapeutisk intervention.
Ja, och det han säger här är också att amygdala blir inte lika känslig med åren. Amygdala reagerar inte lika starkt och då reagerar inte vi lika starkt kroppsligt med stress och oro. Och det är liksom en fullt naturlig följd av att vi blir äldre och en 20-åring kan stressa ihjäl sig över att inte få 50 Facebook-likes, men det bryr man sig inte om när man är 60-70. Man har lärt sig att det är sånt spelar ändå ingen roll. Det är i alla fall det han säger.
Det är kanske tacksamt att det är så. Hur den är så är det ju väldigt tydligt att vi rör oss in i en ganska spännande tid faktiskt, där psykiatrin börjar adressera frågor som handlar om mer positiva aspekter av hjärnan, som visdom och framgångsrikt åldrande. Och kanske inte bara frågor om vad vi kan göra för att leva längre, utan också få ett bättre liv.
Verkligen, och fokusera på vad som gör att människor är friska och lyckas hålla sig ifrån psykiska problem som ångest och oro och depressioner och annat. Vad är det som gör att vi klarar oss ifrån dem snarare än att bara bota dem som är drabbade?
Så avslutningsvis får jag citera ännu en amerikansk president, JFK. It is not enough for a great nation merely to have added new years to life. Our objective must also be to add new life to those years.
Bättre avslutning än så kan man inte tänka sig, och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och min kollega Simon Kjager.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. people creating products for better health worldwide with progress in mind.